Så om ni har era biblar med er får ni gärna slå upp till första Korintierbrevet kapitel 4. Vi ska läsa verserna 6-13. 6-13. Första Korintierbrevet kapitel 4. Vi läser vers 6-13. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos. För att ni ska lära er den regeln när det gäller oss. Att inte gå ut över vad skriften säger. Och inte skryta över den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig en särställning? Vad har du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Ni är redan mätta. Ni är redan rika. Ni har blivit kungar. Och det är utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade blivit kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist, som dödsdömda. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristus, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi är nakna, misshandlade och hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi blir hånade, välsignar vi. När vi blir förföljda, härdar vi ut. När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens skräp, som mänsklighetens avskrap. Och så är det än idag. Amen. Men så förra gången inledde vi detta stycke, vi såg på den första halvan, verserna 6-8, som handlade om Paulus tillrättavisning av korintiernas felaktiga uppfattning om vad det är att leva som en Kristi efterföljare i den här världen. Han tog då sig själv och Apollos som exempel att se till, att lära sig av. För att inte skryta över människor. För att se till en Herrens tjänare som inte upplyfter sig själv utan upplyfter Gud. Också inte för att ställa den ene tjänaren mot den andra. Paulus mot Apollos eller Apollos mot Paulus. Som vi har tidigare insett var ett av problemen i församlingen i Korint. Där de ställde olika ledare mot varandra och splittrades i olika grupper. Och sen fångar han deras uppmärksamhet med tre retoriska frågor. Alla med självklara nekande svar borde vara självklara. Den första var, vem ger dig en särställning? Nå, ingen förstås. Ingen ger dig, korintierna, eller vi som läser detta idag, en särställning. Vad har du som du inte har fått? Ingenting. Allt det goda, allt kommer ner från Fadern, ljusets far. Och om du har fått det, den tredje frågan, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Du har förstås ingen orsak till skryt. Har du fått en god gåva, så har du fått den som en gåva. Inte på grund av någonting du har gjort. Ingen orsak att skryta alltså. Och sen till sist vers 8 var att han slog här med stora hammaren. Han tar till ett knep som han väldigt sällan tar till i sina brev. Då för att dra skam över Korinten. Och det är det att han tar till ironi. Ironi för att visa för dem hur absurd deras uppfattning, är. Så han skriver att det är redan mätta, rika och blivit kungar och blivit kungar utan apostlarna. Som i att apostlarna inte själva är på deras höga ställning som kungar, som regerar redan. Detta är deras sätt att leva. Det som uppfattas av andra, ett skrytsamt sätt, ett uppblåst sätt. Ett sätt som verkligen inte är förenligt med att leva som en Herrens tjänare. Och till sist hade han även en stilla önskan att det faktiskt vore redan så att Paulus och korintierna skulle regera tillsammans. Men att verkligheten inte är den vet vi alla mycket väl. Så med detta hade vi då den första behandling av ett tämligen svårt ämne att behandla. Och ämnet är alltså det sanna livet som Kristi efterföljare i denna värld, exemplifierat då i Paulus, i Apollos och i de andra apostlarna. Hur man lever i en upprorisk och en fientlig värld, en värld som är upprorisk, inte mot nödvändigtvis mot jordiska kungar utan mot den evige konungen, mot Gud själv. Världen hatar denna evige kung. Världen hatar hans ord och de hatar hans folk. De hatar hans tjänare. Hur är det då att leva som denna evige konungs tjänare? Så det ska vi fortsätta med idag genom att titta på den andra halvan, vers 9-13. Så låt oss läsa vers 9 en gång till. Det verkar som om Gud har ställt oss apostlar sist som dödsdömda. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Så bilden som Paulus målar upp här är av någon som är vigd åt döden, en dödsdömd. Någon som har bara en sak framför sig i livet, det är att ta emot sitt dödsstraff. Denna dom är dock dessutom inte bara ett dödsstraff som vi har idag där någon fånge blir avrättad långt borta bakom låsta dörrar så att ingen får se det, utan detta är ett skådespel för hela världen, som det står här, baserat på den miljö, den tid som Paulus levde i. Så kan vi tänka oss att det han syftar på här har två möjliga scenarion, och det är, man kan tänka sig för det första att det är de romerska arenorna, teatrarna, där de här dödsdömda fångarna fördes in sista av allt efter en dag full av gladiatorspel eller andra kamper. Så till sist så fördes dödsdömda fångar in på arenan för att antingen då strida mot varandra tills ens motståndare dog, eller genom att de sattes in på arenan och så släpptes vilda djur lös som fick riva ihjäl dem. Och detta då till underhållning för det romerska folket, den romerska publiken. Det är då det ena sättet. Det andra scenario man kan tänka sig är det här, de romerska segertågen som pågick då. Den romerska hären hade varit ute i strid. De hade krigat mot något folk någonstans. Och de återvände när de hade segrat förstås. Kom tillbaka till Rom. Kom tillbaka hem. Gick de ett segertåg för att visa upp. Visa upp vad de hade vunnit. Visa upp sitt byte. Och allra sist i det här tåget så kom de här ledarna för det folk som de hade strid emot, som de hade vunnit över, tvingades gå sist i tåget, tvingades gå nakna. Och till sist fick de då sätta ner sina huvuden på marken, och den här romerska generalen som hade vunnit den här striden fick komma och sätta sin fot ovanpå deras huvuden för att visa att jag har vunnit. Det är totalt förödmjukade. Och efter det så avrättades dessa ledare offentligt. Så oberoende vilket av de här två scenarierna så har Paulus en väldigt morbid bild här av vad det är att vara apostel för Herren Jesus. Det är någonting som reflekterar hans verklighet, hans erfarenhet av att leva som apostel, som Herrens tjänare. Apostel här i det här sammanhanget används inte nödvändigtvis strikt om apostlaämbetet så som vi känner det, 12 Herrens lärjungar och sen Paulus också, utan det har en mer allmän betydelse av alla utsända, alla Herrens utsända tjänare, som också då Apollos till exempel motsvarar mycket till stor del vår missionär idag. Så det talar alltså mer om funktion här än om ämbete. Funktionen är alltså det som Paulus har i åtanke. Och med detta ser vi då Paulus bild av att vara en apostel för Kristus. Att bära korset på samma sätt som Kristus bar sitt kors. Att vara vigd åt döden, dödsdömd. På samma sätt som vår Herre Jesus blev dödsdömd. Och korsfästes publikt, offentligt, till ett skådespel för världen. Vi har läst i evangelierna om hur folken fick komma fram, skaka på sina huvuden, säga någonting nedsättande om honom. På samma sätt ser Paulus sitt eget liv vara som en dödsdömd som offentligt avrättas till ett nöje för allmänheten. Så därför är också korintiernas stolthet och deras upphöjda status över sig själva och sin andliga status, över vad de har åstadkommit, över vad de har, så oförsonbar, så oförenlig med det liv som Paulus lever, med den verklighet som han lever i. En sann efterföljare till Kristus, en sann Kristi slav, är en som blir som en dödsdömd, som blir satt sist, antingen infört sist på arenan för att bli dödad på ett eller annat sätt, eller komma sist i det här segertåget, bli uppvisad för folket till ett spektakel, till ett skådespel. Se på denna förlorare. Så är det att vara en Kristi slav. Vi bör dock notera innan vi går vidare till nästa vers att detta vittnesbörd, att vara ett skådespel för världen, kvalificeras ännu av en sista bisats här. Det står för både änglar och människor. För både änglar och människor, vilket förstås betyder hela skapelsen. Ingen är exkluderad. Med änglar och människor är båda två olika skapade varelser. Men en intressant detalj här är att detta är inte enbart ett negativt vittnesbörd. Det är inte enbart ett negativt vittnesbörd. Ja, förstås i världens ögon har vi blivit som en dårskap, som dödsdömda, som ett spektakel. Som man kan bara skaka på huvudet åt och skratta lite åt. Lägst av alla människor. Men vi har också ett vittnesbörd för änglarna. För änglarna. Och bristen på ett adjektiv framför ordet änglar här visar att Paulus talar om heliga änglar. Heliga änglar. Eftersom Paulus då han refererar till de fallna änglarna oftast använder andra ord. Till exempel i Efesierbrevet där han använder härskarna och makterna. Om det fallna änglarna, om det onda andemakterna. Så ser vi här att Paulus lidande och alla apostlars lidande, apostlar alltså i en vid bemärkelse, inte när det finns det 12, deras lidande är ett skådespel också för det heliga. Ett vittnesbörd också för dem. Hela skapelsen, både heliga och dömda, fördömda, ser Paulus exempel, ser apostlarnas exempel. Att bli som den lägsta av människor för Kristi skull. För Kristi skull. Och detta för att visa för hela världen, för både människor och änglar, Guds suveräna val. Att han väljer den som är lägst. Att han väljer den som är mest avskyvärd. Den som har blivit som dödsdömd. Att Gud inte ser till deras höga eller låga status. Utan att han är suverän i sitt val att välja det svagaste. Det hungrigaste, det dåraktigaste. Det hemlösa, det nakna. För att ge dem en lön. Ge dem en krona. som går långt bortom den här världens glans och den här världens härlighet. Detta för att uppenbara Guds makt, hans ära inför hela skapelsen. Ingen kan undgå att se den. Människor och änglar, alla ser detta exempel. Alla ser Guds makt verksam i apostlarna, i Paulus. Alla blir vittnen till Guds fullständiga makt att göra som han vill. Att uppfylla hans syften. Att utvälja vem han vill. Att helga sina utvalda. På ett sätt eller annat. Genom lidande, genom motgångar, genom dödsstraff. Leder han sina utvalda. I enlighet med hans plan. Gud leder alltid sina utvalda i liv fulla av faror, fulla av motgångar, fulla av lidanden. För att uppenbara sin son som fick utstå det ultimata lidandet. Som fick gå den ultimata förnedrande vandringen till Golgata kors. Den ultimata orättvisan att bli korsfäst. För ingenting ont. Allt detta, alla våra små lidanden, till och med Paulus och hans liv fullt av motstånd och motgångar och till slut också martyrdöd, är bara en liten reflektion av det perfekta liv, den perfekta offerdöd som vår Herre Jesus Kristus utstod. Det är just detta lidande, den avfärdöd som är evangeliet. Som änglarna längtar att få blicka in i. Och inte bara änglarna utan också alla heliga i alla tider. De människor som levde i det gamla förbundet. Som inte hade hela Guds uppenbarade ord. Hela Guds uppenbarade vilja. Längtade att få se denna dag, att få se denna Herre. Abraham längtade att få se min dag, att få se mig. Men Abraham fick inte det. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på. När han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva. Utan er som det tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er. Genom dem som i den helige ande sänd från himlen gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Första Petrus brev. Få är det då som verkligen inser och förstår tjänandets sanna natur. Varken kristna idag eller i forna tider. Så som i Korint har förstått det och kommer inte att förstå det. Behöver få sig en ovanligt stor dos av Paulus medicin för att förstå det. Vi ser då, han vänder sig här i nästa vers till ironi för att om möjligt kunna få Korintierna att förstå. Vad det handlar om. Vers 10. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är aktade. Vi är föraktade. Tre motsatser. Eller antiteser om ni vill använda ett fint ord. Beskriver det då denna upp- och nervända bild som korintierna har. Av att leva som Kristi tjänare. I den här världen, det ser Paulus, det ser apostlarna som dårar och sig själva som kloka. Som några som har vishet. De ser apostlarna som svaga, sig själva som starka. De ser apostlarna som föraktade och sig själva som aktade. Med de här föregående verserna som vi har gått igenom, med det i minne, så inser vi att det finns här både sanning och ironi. Det är sant att Paulus och alla Kristi tjänare för den delen är som dårar för Kristi skull. Det är svagare, det är föraktade. Det är verkligheten för den som vill följa Jesus Kristus upp till Golgata kors. Att på samma sätt som honom bli föraktad, bli sedd som svag, som dåraktig av världen. Men det är inte helt sant att korinterna har blivit som kloka i Kristus. De har blivit som starka, de har blivit aktade. Minst den inte i världens ögon. Det är raka motsatsen snarare till det vi har läst om. Framförallt i början på brevet där, kapitel 1 och vers 26. Där Paulus talade om korintiernas egen bakgrund. Deras ringa ursprung. Kapitel 1 och vers 26 säger: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnema. Har ni redan glömt det? Ni är inte visa i världens ögon. Ni är inte förnema. Ni är inte mäktiga. Hur kan ni tro att ni är det nu? Världen ser er fortfarande som dårar. Världen ser er fortfarande som svaga. Som föraktade. Men nu uppträder ni som om ni vore kloka. Som om ni vore starka. Som om ni korintierna, har blivit aktade människor. Det är inte förenligt med kristet liv, med det kristna lärjungaskapet, att leva så. Det är sant att ni är i Kristus, korinter. Men ni agerar som om ni vore utan honom. Som om ni inte levde det liv han tvingades leva. Som om ni vore utan hans lidanden. Utan det förakt han fick utstå. Som om ni inte skulle behöva bli svaga. Så som Kristus själv valde att bli svag. Att lägga ner sin härlighet. Sin gudomlighet. Att bli en svag människa. Att dö på ett kors. Tror ni att ni inte skulle behöva vara svaga då? Hur kan ni påstå att ni reflekterar er Herre genom att leva som kloka, starka, som kungar på ett sätt som är mera likt världen än likt Kristus? Samtidigt bör vi också komma ihåg att dårskapet, svagheten, att föraktningen som Paulus och apostlarna och alla heliga måste utstå är i världens mening dårskap, svaghet, föraktning, förakt, kanske det heter. Detta är bara en reflektion av Guds dårskap och av Guds svaghet, som vi läste om i början på brevet, är verkligen starkare än världens styrka, är verkligen visare än världens vishet. Guds dårskap är visare än människor. Guds svaghet är starkare än människor. Men Guds vishet och styrka, som Paulus förkunnade, är evangeliet om Jesus Kristus. Det är Guds vishet och Guds styrka. Evangeliet om Jesus Kristus. Det är sann vishet. Det är sann styrka. Det uppfattas som dåraktigt. Det uppfattas som svagt. Men är i själva verket vist och kraft. Och det är det enbart för det är Guds vishet och Guds styrka. Vår egen vishet, vår egen kraft, vår egen styrka. All vår strävan efter att bli aktad av den här världen, att bli accepterade, är raka motsatsen till Guds vishet och Guds styrka. Det är motsatsen. Det är inte förenligt. Sant lärjungaskap bär alltså bördan av att bli föraktad, av att bli sedd som svag, att bli sedd som en dåre för Kristi skull. För det är Guds vishet och Guds kraft och berömmelse inför Gud. Sen de tre följande verserna är en lista av lidanden associerat med apostlatjänsten som Paulus tar upp här nu då. Det är uppdelat i tre delar, åtminstone jag har delat upp det i tre delar. Vers 11 och första halvan av vers 12 som talar om det. Många svårigheter som är associerat med att vara en apostel för Herren. Sen vers andra halvan av vers 12 till första halvan av vers 13 som visar Paulus reaktion på föraktet mot hans tjänst. Och sen sista halvan av vers 13 är en avslutande sammanfattning på den totala förnedrande ställningen. Det är att vara associerad med Kristus Jesus som hans apostel. Så låt oss se på dem tillsammans, en i taget. Först vers 11 och första halvan av vers 12. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. Det främsta vi bör se här är kontrasten till korintiernas uppfattning om att leva som kristen, som vi läste om tidigare i vers 8. Där det stod, ni är redan mätta, ni är redan rika, ni har blivit kungar och det är utan oss. Så här ser vi nu då Paulus, sex olika svårigheter som Paulus associerar med apostlatjänsten och hans liv som apostel. Det första är att det vill säga apostlarna är hungriga. Hungriga, och det är förstås i motsats till ni är redan mätta, som Paulus använde i vers 8. Och också förstås någonting som reflekterar vår Herres undervisning, tvärtemot då korintiernas uppfattning om att vara mätta, där han säger att vi ska hungra efter rättfärdigheten. Hungra efter rättfärdigheten. Och det andra är törstiga. Det är törstiga. Och likt hunger är det inte nödvändigtvis bara ett fysiskt behov, så att man går omkring och konstant hungrig och törstig. Utan det är också ett andligt behov. Att vara hungrig efter rättfärdighet. Och att törsta efter det levande vattnet. Efter Kristus Jesus. Törstiga var det andra. Det tredje är att det går nakna. Det går nakna, eller vara dåligt klädd kan det också översättas. Att vara dåligt klädd, alltså att sakna anständig klädsel, står då igen i kontrast till korintiernas uppfattning om att det är redan rika, har anständig klädsel. Det fjärde är att det misshandlas, eller bokstavligen att bli slagen med knytnävarna. Misshandlad, alltså fysisk misshandel, men i det här sammanhanget är det antagligen en mer allmän betydelse, att bli felaktigt behandlad på olika sätt, verbalt eller fysiskt, som Paulus menar. Vi kan se det i hans exempel i apostlagärningarna, i Filippi där han blev satt i fängelse, i Efesus där hela staden kom i uppror. Och alla judar överallt där han reste omkring som sa det mot honom. Som drev ut honom ur städerna. Tvingade honom att fly. Och i Jerusalem där de så när höll på att stena honom. Och det femte är att det är hemlösa. Det här visar oss igen hur Paulus levde. Hur hans liv var som en kringvandrande evangelist, apostel. Han inte hade någon permanent boningsort. Kanske finns vissa likheter till dagens missionärer, även om de är betydligt mer bofasta än vad Paulus någonsin var. Alltså att vara utan en permanent boning. På samma sätt som vi läser om trons hjältar, hur det kännetecknar dem i Hebreerbrevet 11. Där det står så här: i tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtar de till ett bättre land, till det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har förberett en stad åt dem. Detta får mig genast att tänka på kristen i kristens resa, Pilgrims Progress. Hur han lämnar sitt hem, lämnar sin stad där han har växt upp, far på sin pilgrimsvandring utan att ha en boningsort någonstans. Han stannar på vissa ställen, blir rustad för sin resa, stärkt, men hela tiden på resa mot den himmelska staden, sökandes efter sitt himmelska hem. Och förstås reflekterar det också vår Herres undervisning om Jesus, som talar om att människosonen har ingenstans att lägga sitt huvud. Så apostlarna är hemlösa. Hemlösa i den här världen. Och det sjätte är att de sliter och arbetar med sina händer. Det här skiljer ju sig lite från de andra punkterna i det att vi tycker inte att det nödvändigtvis är ett lidande att slita och arbeta, eftersom vi alla tvingas arbeta för vårt uppehälle, mer eller mindre. Men här är det då viktigt att komma ihåg kontexten. Och Paulus, vem han var, att vara en apostel för Jesus Kristus. Konflikten med korintierna då, deras uppfattning vad det är att vara en apostel. Senare i det här brevet så ser vi kapitel 9 hur konflikten verkar ha rötter i det att Paulus tvingas arbeta för sitt uppehälle. Att han tvingas arbeta som tältmakare för att försörja sig själv. Till skillnad från de flesta andra apostlar som verkar då ha fått ett uppehälle, fått ett stöd från församlingarna. Så därför tillägger Paulus här denna punkt för att visa vad det är för honom att vara en Guds, en Jesu Kristi apostel. Att tvingas arbeta med sina händer. Och härifrån går vi då vidare till nästa del. Hur Paulus själv reagerar på dessa svårigheter. Andra halvan av vers 12 och första halvan av vers 13. När vi blir hånade, välsignar vi. När vi blir förföljda, härdar vi ut. När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Även här har jag valt att dela upp det, som jag ofta gör, för att lättare förstå det. Paulus ger oss tre reaktioner på tre följder av att tjäna Herren Jesus. Alla dessa kan man se att är en reflektion av vår Herres egen undervisning och vår Herres exempel i hans liv på jorden. Dessa tre orsaker och reaktioner är: för det första, när det blir hånade, välsignar det. Vi hån välsignelse. Detta är ju mer än klart en reflektion eller ett återkastande av det som vår Herre undervisade om i Lukas evangelie kapitel 6 vers 28 står det: välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Och senare i hans liv, hans sista vecka, hans korsfästelse, säger han i Lukas 23, ifall ni vill läsa det, 23-34. Men Jesus sa det: far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Då han blev hånad. välsignade honom. Detta utan tvekan det sätt som kristna är kallade till att reagera på hån, på smedande, men tyvärr en ovanlig reaktion bland de som kallar sig kristna. För Paulus del var dessa hån, dessa motståndare, dessa motstånd, dessa svårigheter så vanliga att han kunde säga detta en del av mitt liv. Och vad är mitt svar? Jag välsignar. Jag välsignar. Så hur kan någon som blir väl omtalad av världen påstå att det är sin herres tjänare? Hur ska det reagera då det blir hånade? Som korintierna. Så många av oss idag. Ska vi reagera på ett världsligt sätt? Genom att förbanna den som förbannar oss? Eller som Kristus Jesus gjorde, genom att välsigna dem som hånar oss. Och den andra punkten är vid förföljelse, ihärdighet. När vi blir förföljda härdar vi ut, den andra punkten. Så även här finner vi exempel hos vår Herre Jesus Kristus, hur han gjorde, hur han reagerade. Synnerhet på korset. Hur han blev förföljd ända till döds. För judarna inte kunde sluta att söka efter hans död. Hur han reagerade genom att hålla ut. Genom att härda ut. Genom att vara trofast mot sin fader ända till döden. Och ihärdighet är också någonting som vi har sett om och om och om igen genom kyrkohistorien. Med alla martyrer, med alla det som har uthållit, trott, tjänat, förkunnat sin Herre ända till döds. Om ni någon gång får en möjlighet så läs John Fox bok om martyrerna. John Foxes Book of Martyrs. Fantastisk bok. Otrolig bok. Som handlar om gångna tiders kristna människor som har utstått lidande, som blivit förföljda, ja, ända till döds. Börjar ända med. Börjar från början efter Jesus Kristus. Och går ända upp till 1500-talet någon gång då John Fox levde. Och en av dem som nämns där, en av mina största hjältar, John Hooper, engelsk biskop på 1500-talet, som blev bränd på bål under det som kallas för den marianska förföljelsen, alltså förföljelserna under drottning Maria, eller Queen Mary som den heter på engelska, som då var en katolsk drottning. Och påbörjade förföljelser mot protestanter i England, i Storbritannien. Och en av dessa som blev bränd på bål, denna John Hooper. Och det som står här i den här boken är att han utstod att bli bränd i 45 minuter till en timme. Var han inne i lågorna. Och under hela denna stund, nästan en timme lång inne i elden, så fortsatte han att be så länge han hade en mun, så länge han hade en tunga. Fortsatte han att be: Herre Jesus, visa nåd mot mig. Detta är ihärdighet. Och den tredje punkten är vid förtal. Använd milda, använd vänliga ord. När folk talar illa om oss, förtalar oss, baktalar oss, så talar vi väl om dem. Det liknar då igen den här första punkten, lite andra ord används här. Och kan antagligen vara en referens till det att vissa av korinterna talade illa om Paulus. De hade vänt sig mot honom, börjat förtala honom, baktala honom. Hans reaktion var att tala väl om dem. Dock inte så att han ignorerar deras synder och deras problem, men han talade aldrig illa om dem. Och detta leder oss då vidare till den sista delen av dagens text, som är en sammanfattning av vad det är att vara Herrens apostel. Andra halvan av vers 13. Vi har blivit som världens skräp, som mänsklighetens avskrap, och så är det än idag. Och det här är såväl Paulus analys av sitt liv, av sitt sätt att leva, hans utvärdering av sig själv, som världens utvärdering av honom, vem han är, hur han är, det vill säga det lägsta. Det är inga smickrande ord man använder, det egentligen så, ska vi säga, ovackra ord att man kan fundera hur den helige ande inspirerade honom att skriva just detta. Inga ord som passar sig i fina rum precis. Mänsklighetens avskrap, världens skräp. Det är som att han har nått en bottenposition. Han inte komma lägre ner. Inte då en botten som att han kan inte kan sjunka längre ner i synd eller inte kan komma längre bort från Guds nåd, utan en botten som i att han är så fullständigt fri från mänsklig, världslig ära, mänsklig aktning. Han är så fullständigt avskild från en strävan att söka denna ära, denna världsliga berömmelse. Och var det inte just det som korintierna gjorde? Sökte äran, sökte visheten i världen. Så för världen är en sann efterföljare av Kristus, någon som är som världens skräp, som mänsklighetens avskrap. Väldigt snarlika ord betyder samma sak. Alltså en syftning på det som den smuts som blir avlägsnad, det som blir bortrensat när du städar någonting, när du gör någonting rent. Det som man kastar bort, det som man inte vill veta av, det som är avskyvärt, ovärdigt. Det är vad det orden betyder. Och så poängen borde vara klar här. Paulus och apostlen är i likhet med Herren Jesus som någonting som världen ser som ett dåligt skämt, dåraktigt och korkat och svagt, som skräp, det lägsta möjliga man kan vara, det värsta man kan tänka sig. Och detta passar så väl in på profeten Jesajas ord i Jesaja 53, vers 2-3, som handlar om den lidande tjänaren, Herrens lidande tjänare, vilket förstås är vår Herre Jesus. Det står så här: som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom, inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad, övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man kylar ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Detta om vår Herre Jesus. Detta om vår Herre. Och Paulus och apostlarna ser denna vår Herre, har läst Jesaja, inser vad han har gått igenom och följer hans exempel. Blir som någonting som man kyler ansiktet för. Alltså man sätter någonting framför sig att man ska behöva se det. Det är så avskyvärt att man inte ens vill låta ens ögon få se det. Som skräp, som avskrap. Och allt detta är en kontrast till detta redan kungar mentaliteten hos korintierna. Det är redan kungar. Nej, nej, nej. Att vara en apostel är att vara som skräp. Som man skyler ansiktet för. Och att detta inte är någonting som bara Paulus ser tillbaks på. Som att det skulle vara hans historia. Någonting som han måste gå igenom. Ett prov av något slag för att få bli en apostel. Eller få bli en Herrens tjänare. Det ser vi av de sista orden här. Den sista bisatsen. Och så är det än idag. Det fortsätter. Det är ännu en verklighet. Det fortsätter och förblir den verklighet Paulus levde i. Och alla apostlarna levde i. Och i sanning alla Jesu tjänare tvingas leva i. På denna sida av graven. Så är det med detta liv. Denna tid. Det är ett liv av motstånd, ett liv av förakt, ett liv av motgångar, av lidande, förföljelse, och svaghet och dårskap. Det är inte den redan förverkligade eskatologin. Att vi redan har blivit kungar. Det är inte det att vi har redan blivit mätta. Det är inte det att vi har redan blivit rika. Tvärtom. Är vi med vår Herre i detta liv föraktade, sedda som dårar, som skräp, avskramp, utan hem, hungriga, törstiga, nakna, slitandes med vårt arbete. Men det är inte allas lott att lida på precis samma sätt som Paulus led på. Att tvingas dö martyrdöden, att tvingas vara utan hem konstant, att tvingas in i fängelse. Det är inte ett tecken på att man är en genuin kristen av att sitta i fängelse eller vara dödsdömd hela tiden. Du kan hamna i fängelse av många orsaker och det kan alla vara felaktiga orsaker. Du kan hamna i fängelse för att du mördar någon. Du kan bli avrättad, men inte i detta land. Men i vissa länder kan du bli avrättad för dina brott. Och rätt är det så. Så att sitta i fängelse eller att bli förföljd för någonting dåraktigt man har gjort. Någonting syndigt man har gjort. Är inte ett tecken på att vara en Jesu Kristi tjänare. Men för Paulus var det hans lott att lida på detta sätt. Att vara som ett exempel för oss i denna dag, för korintierna att se på. Att bli en reflektion av sin Herre Jesus och hans liv och hans lidande. Och om Gud någon gång skulle sätta dig i ett liknande läge, så är det inte ett tecken på att han har övergivit dig. Utan att du fortsätter det exempel och det liv som Gud kallade Paulus till. Som Gud har kallat många andra människor till. John Hooper. Så hur är det då med oss? Är det här någonting vi ryggar tillbaka från, inte vill veta, vill snabbt gå förbi dessa verser och hoppas att vi aldrig mer kommer tillbaka till dem? Eller är dessa verser någonting som får oss att få hopp, att glädjas över, att se vår Herre Jesus Kristus lidande här, att han har gått före, att han har visat vägen, att han har tagit på sig det ultimata lidandet för oss? Han har utstått döden. Den viktiga frågan här är inte om vi är beredda på att leva och dö på det sätt som Paulus levde. Alla bör vara beredda på det på ett eller annat sätt. Men den viktiga frågan är vad i ditt liv påminner och reflekterar Jesus. Vad i ditt liv reflekterar din Herre Jesus just nu? Det talas mycket idag om att bli Kristuslika, och det är en bra sak, bra koncept. Men vad innebär det att bli Kristuslik? Vad specifikt hos oss för blicken till Kristus, från oss till honom? Är det sånt som vi kan förknippa med världen? Sånt som det tycker om? Godhet, snällhet, kärlek, tolerans, vänskap, kanske sanning. Och då menar jag inte Guds ord, utan världens uppfattning av sanning. Eller är det likt Paulus något som världen ser som skräp, som dårskap, som svagt? Springer vi mera efter det som världen också vill ha, eller efter det som vår Herre Jesus var ett exempel för i sitt liv? Det är en svår text, jag medger det. Den är svår för mig också. Att gå igenom detta var inte lätt. För vi har det så väl här i vårt land, i vår tid. Här i väst har vi allt vi behöver. Vi har hem och vi har jobb och vi har vänner och kollegor. Och lämnar vi vår bil olåst så tar ingen, eller väldigt sällan som det händer. Det går att stänga dörren åt oss ifall vi råkar lämna den öppen. Vi har sociala skyddsprogram som ska skydda människor från att falla igenom, bli hemlösa eller någonting sådant. Vi lever som i en vad ska man kalla det? En kultur där staten ständigt tar hand om oss. En nanny state, som vi kallar det på engelska. Den ger oss allt vi behöver. Vad vill du ha? Du ska få det så länge du gör som jag säger. Så länge du gör som jag säger. Vi har inget brist på något. Vi har allting i lagom mängd. Inte för mycket, men i lagom mängd. Inte för mycket pengar. Då tar vi dem i skatter. Men i lagom mängd, så du inte har 0 euro. Ja, vissa kanske har det också. Men i lagom mängd av allting. Vi har alla, om vi tar ett exempel från idag, alla ska få vaccin, alla ska få medicin, alla ska få hälsovård. Det är så det bör vara, säger man, detta land. Alla ska få tillgång till det. Men så har det inte alltid varit. 100 år sedan var det en lyx att ha hälsovård, en lyx att få medicin. En lyx att kunna leva utan många av de sjukdomar som vi är relativt befriade från idag. Så om vi nu lever i detta konstanta, denna konstanta välfärd där allting blir omskött, där vi blir så väl omhändertagna, väl inom citationstecken. Hur ska vi då veta vad det är att lida för Kristus? Att leva ett liv i lidande som Paulus levde. Gud gör mig mera lik Kristus. När vi säger det så menar vi ofta, Gud ger oss allt det goda hos Kristus. Allt det som är populärt hos honom. Men allt det som är avskyvärt, det klarar vi oss utan. Det ska inte vara så. Det är det korintiska sättet att leva som kristen. Det är fel. Vi har fått nåden att tro och vi har fått nåden att lida för Kristus. Så på vilket sätt reflekterar du Kristus Jesus i ditt liv idag? Är det med livets goda eller med livets plågor? Låt inte denna text bli ett exempel eller blir predikad som ett exempel, en motsvarighet på den korintiska församlingen om oss i denna dag. Så att vi är korintierna. När folk säger, si på dem, det levde som korintierna levde i kapitel 4 i första Korintierbrevet. Låt det inte bli så. Låt det inte bli så. Vänd om till Kristus. Ta på dig hans kors. Ta på dig hans ok. Det är milt och lätt. Men det kostar dig allt. Det kostar dig alla dina synder. Allt det du höll kärt medan du var en syndare. Allt det goda. Det kan kosta dig ditt liv. Det kan kosta dig dina pengar. Det kan kosta dig ditt hem. Det kan kosta dig ditt jobb. Dina vänner, din familj. Det kan kosta dig allting. Men löftet från Kristus, löftet från skriften, löftet från Gud själv är att vi har evigt liv i honom. Att vi ska bli mätta, att vi ska bli rika, att vi ska regera som kungar tillsammans med honom i hans rike, det eviga riket. Så ropa till honom och se upp till honom och bli lik honom. Där han är på korset, så ska du en dag också bli lik honom där han är i sin härlighet. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, vi vet att vi på många sätt har blivit som korintierna i denna text. Att vi ibland ser oss som rika, ser oss som mätta, ser oss som att vi är det kloka i den här världen. Åh Herre, förbarma dig över oss. Förlåt oss för vår okunskap, vår olydnad, vår kärlek till världen och dess gåvor och dess goda. Förlåt oss att vi inte inser vad det är att vara som vår lidande Herre Jesus. Att tillsammans med honom gå upp till Golgata kors. Döda våra synder där. Korsfästa dem. Dö bort för dem. Åh Herre, hjälp oss att tillsammans med Paulus och apostlarna och alla heliga alla tider som utstått lidande, som utstått förföljelse, som utstått hemlöshet och nakenhet och törst och hunger för Kristi skull. Ja, utstått till och med döden. Hjälp oss att på samma sätt reflektera Kristus med våra liv. Reflektera hans lidande. Reflektera hans liv. Hans perfekta offergärning. Åh, Fader. Vi vill bli Kristus lika också i detta. Åh, Herre, var nådig mot oss. Vi ber. Din ära. Endast för din ära. I Jesu namn. Amen.